Inslag 4.
Jag måste ta väsentligt många fler diskussioner i Sverige kring att det är en ledarhund och att jag har vissa rättigheter och så vidare. Den här liksom diskrimineringsfaktorn är ju väsentligt mycket liksom jobbigare i Sverige. Jag utgår ifrån att det funkar. Sen finns det vissa ställen där reaktionen blir att hej, hundar är inte välkomna, och som konstaterar att jo, fast det här är inte en hund utan han är en ledarhund.
Vera Florica Rajala har i 3 år haft den gula labradoren Palo som ledarhund. Ekipaget kan ses promenera i Helsingfors där Veras kontor ligger och där hon sitter just nu och beskriver hur bemötandet med hunden brukar kunna vara.
Och sen blir det liksom ett frågetecken och sen står de där lite och funderar. Så att jo, ledarhund betyder att han är ett hjälpmedel och han har rätt att komma. Och sen brukar det landa i det där. Och sen brukar jag försöka tipsa om att hej, att nästa gång ska du fråga vad är det här för en hund? Och det här är ju något som man har i USA, att man ställer den här öppna frågan. En person som har ett husdjur kommer ju säga att jo, det är min hund. Medan en person som har en ledarhund kommer ju säga att hej, det här är en liksom arbetande hund eller en ledarhund. Att särskilja det här och att man inte behöver liksom, man behöver nödvändigtvis vara just sur. Det som jag älskar med Palo och att vara med honom är ju liksom det här att någonstans så blir det ju också att där folk liksom är medvetna kring att det är en ledarhund, då blir bemötandet ibland liksom extra positivt. Och då behöver jag inte ens be om att få hjälp, utan då kommer det liksom per automatik som en del av servicen. Jag upplever att folk har en större respekt kring att låta mig fara förbi eller att komma över gatan när jag har honom med mig än om jag har min vita käpp.
Vera beskriver att hon allt som oftast kan vara spontan och stanna till på ett café eller en restaurang som hon inte besökt med hunden förut. De flesta ställen är välkomnande och det gör att hon inte känner sig begränsad och bara går till platser hon vet att det funkar på. Det här är något annat än i Sverige, det vet Vera som också bott på den sidan av Östersjön. Och som vi berättat tidigare här i Läns- och Riksnytt finns det nu dokumenterat i en studie vid Göteborgs universitet att många ledarhundsförare i Sverige upplever dåligt bemötande, som att de inte får komma in på ställen på grund av hunden och att de som ansvarar tror att de skyddar allergiker på så sätt. Men i Finland är det alltså generellt ett mindre problem att ha med ledarhund, säger Vera. En anledning skulle kunna vara att ledarhundar är mer vanligt förekommande i Finland, som vi snart ska höra. Men först några ord till om Palo. Han är en ganska känd ledarhund i Finland, för han har en egen blogg.
Ledarhunden Palos blogg.
Jag är Palo, ledarhunden. Jag är min mattes ögon och min mattes ögonsten. Hej, välkomna tillbaka till Palos blogg. Alltså, min blogg. Nu har det kommit en ny spåra till Helsingfors. Idag ska jag och Matte kolla vart den åker. Ledarhundsplatsen finns närmast konduktören. Förstås den trängsta platsen av alla. Hur små tror du egentligen ledarhundar är? Och nu ska vi ut igen. Var är vi nu?
Ja, i videon hoppar de av spårvagnen, eller sporran som det heter på slang, i stadsdelen Arabiastranden. Där Vera arbetar på ett synskadeförbund för svensktalande och Palo är lite av en maskot på jobbet. Just nu är han också enda ledarhund där. Han kommer och möter när jag ringer på och han kan vara väldigt social och snäll när han är ledig, men fokuserad och rent av strikt när han jobbar, säger Vera.
Han är nog ganska liksom bestämd i sin blick och han har en väldigt stark också mimik. Som mina kollegor konstaterar att man kan alltid nästan se vad Palo tänker och tycker. Om han är missnöjd eller glad.
Ja, det kan underlätta. Sen är det ju ändå en sak, det här är din första ledarhund. Sen när man byter så kan man inte veta om man får samma lynne på. Men då får man ju lära sig att jobba ihop.
Det är
också.
Ju det, det är ju det. Men han är helt fantastisk som person så att...
Och Vera, hon är socialpolitiskt sakkunnig på förbundet Finlands svenska synskadade, FSS. Hon berättar att villkoren i Finland ibland medger att en person med synrester som hon själv kan få ledarhund. Man måste inte vara helt blind.
Ja, eller man måste fylla ganska många kriterier. Man får inte vara liksom för duktig att använda vit käpp i det offentliga utrymmet. Att om man klarar sig med den vita käppen och omgivningen är så pass ändå tillgänglig, så blir det väsentligt mycket svårare att få en ledarhund. Jag kan utifrån min egen erfarenhet konstatera att i och med att omgivningen där själv bor är inte så säker och inte så tillgänglig i alla delar, så var det faktorer som påverkade just beslutet att jag fick en ledarhund, för att jag har en del syn kvar och jag är förhållandevis duktig på att använda vit käpp. Men i och med att jag är förälder och jag rör mig ganska mycket självständigt i staden, och i det läget i den här helhetsbedömningen så landar man i att det är vettigt att jag har en ledarhund. Det ökar tryggheten, ökar förutsättningarna för mig personligen att kunna vara en del av samhället. Och nu när jag har haft den här nu Palo i 3 år, så är det ju en helt annan, liksom, jag inser hur mycket jag orkar med. Men det betyder inte att alla med samma syn som jag i alla liksom omständigheter skulle få den här hunden. De här kriterierna är ganska hårda, men vi har ju ändå fler ledarhundar i Finland. Vi har över 220 stycken ungefär just nu.
I Sverige är antalet ledarhundsekipage runt 260, alltså ungefär samma storleksordning, men utslaget på en dubbelt så stor befolkning, så andelen med ledarhund är betydligt mindre i Sverige än Finland. Så det Vera säger om att det är fler ledarhundar i Finland, det gäller relativt sett, om än inte i absoluta tal. Organisationen FSS, där Vera jobbar, påminner på många sätt om Synskadades Riksförbund i Sverige, med social verksamhet och påverkan på politiken. Det finns också ett betydligt större finskspråkigt förbund för synskadade. En sak som sticker ut är att FSS också har egna anställda synrådgivare som hjälper till med rehabilitering. Faktiskt både av medlemmar och andra svenskspråkiga i Finland. De ger också råd till yrkespersonal som bemöter personer med synnedsättning. Funktionshinderorganisationer i Finland protesterar just nu mot vad de befarar kommer bli kraftiga nedskärningar på service för bland annat synskadade.
Och nu håller ju förändringarna på att ske väldigt mycket snabbare. Den här liksom skuldbördan som samlades på under coronaåren har man ju försökt nu liksom minska ner. Och att det stödet som man då får från det offentliga, där försöker man då spara pengar. Och då blir det den här frågan att får man verkligen den här vita käppen, eller får man bara en vit käpp istället för 3 vita käppar? För vi har basisen att man ska få 3, men nu får man bara en. Och då blir ju risken att om den går sönder så har man liksom, då har man inget. Syvende och sist kan man leva ganska länge utan en vit käpp om den ska gå sönder. Och det här är en sån fråga som vi jobbar med. Och sen förutsättningar att få en ledarhund, där har ju processen dragit ut på tiden det här året. Så tidigare kunde man ändå få ett beslut ganska snabbt. Om vi nu säger liksom på en månad, så skulle man kunna få ett beslut, ja eller nej. Och sen om det är ett ja, så har man 6 månader på sig. Men att nu är liksom, allt det där har ju dragit ut på tiden, så att nu får vi se vad liksom genomsnittstiden kommer vara, men det är definitivt mer än vad lagkravet stipulerar.
Här jämför hon också utvecklingen i Sverige och Finland och säger att det finns likheter, även om finländska synskadade på flera sätt just nu har det bättre.
Kanske också det här hur välfärdsområdet, liksom välfärden har uppbyggts i Sverige och Finland. I Sverige så har det ju funnits en god välfärd, men att den har ju liksom försämrats ganska påtagligt under de senaste 20 åren. Medan den här förändringen, man brukar alltid säga att Finland kommer efter. Jag tror att det är på samma sätt i det här saken, att vi har ännu inte kommit dit där Sverige är. Så att jag tror att om vi fortsätter i samma bana som i Sverige kring att välfärden liksom försämras, så kommer ju det där antalet också minskas ner. Men om vi lyckas så liksom upprätthålla förståelsen kring varför ledarhundar är viktiga, så tror jag att det förbättrar situationen. Och sen tror jag också det som är jätteviktigt är ju att jag är alltid jättenojig kring när jag ska fara till Sverige, att orkar jag liksom ta, alltså på ett sätt, jag orkar ju bättre att fara och göra saker med ledarhunden, för han är ju så himla duktig. Men samtidigt, jag måste ta väsentligt många fler diskussioner i Sverige kring att det är en ledarhund och att jag har vissa rättigheter och så vidare. Den här liksom diskrimineringsfaktorn är ju väsentligt mycket liksom jobbigare i Sverige. Här är det, även om man hamnar i situationer, man måste förklara sig. så är det inte lika ofta. Du hamnar inte i den situationen så ofta i Finland som man gör i Sverige. Mm. Och jag tror också den här faktumet att Finland så har man stipulerat i flera förordningar att ledarhunden har vissa rättigheter inom restauranger och kaféer och motsvarande. Och det gör ju att det går alltid att ta den där liksom frågan på den nivån och om det ska behövas så kan man i princip liksom skaka fram den här paragrafen från den här förordningen och säga att hej, så här står det.
Och ett exempel på det här är att ledarhundar uttryckligen ska vara tillåtna i skyddsrum. Något som inte varit lika självklart och tydligt kommunicerat i Sverige från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men i Finland är det solklart.
Absolut, det kom upp där under Ukraina-krigets början. Massa frågor kring att hej, hur gör vi om det skulle behövas användas skyddsrum? Och då kom den här frågan upp och vi hade dialog med inrikesministeriet som ansvarar för de här frågorna. Och de landade i frågan att jo, ledarhundar och andra hundar som då har en formell roll som hjälpmedel har rätt att vistas i skyddsrum. Och det där har man, jag skulle nog säga, ganska effektivt fått ner i de här bostadsbolagens liksom information kring att vi har ju en ganska stark systematik kring just skyddsrum och hur informationen flyter liksom vidare i organisatoriskt. Och det finns liksom med bland de här dokumenten som man behöver ta hänsyn till när man planerar arbetet kring skyddsrum.
Och det är ganska säkert en osäkerhetskänsla om man är ledarhundsförare vid kris. Liksom.
Absolut, jag ska nog säga det. Och framförallt hunden kan ju vara faktiskt till nytta att komma ner i skyddsrummet. Om man tänker att det skulle nu vara liksom ganska mycket oreda och liksom en ganska panikartad situation, då kan ju ledarhunden faktiskt vara nyckelfrågan att man kommer ner i skyddsrummet om det skulle bli så illa.
Det avslutar Vera Florica Rajala, ledarhundsförare och socialpolitisk sakkunnig på förbundet Finlands svenska synskadade. Ledarhunden Palos blogg, den hittar ni på FSS Instagram-konto. Skriv Finlands svenska synskadade i ett ord.